Lo Kauppi är aktuell med en ny bok som heter Två vita dvärgar. Den gestaltar två kvinnor parallellt. Den ena kvinnan är Lena som är den Lo kunde ha blivit, narkoman som det hela tiden går ut för. Den andra kvinnan gestaltar en Lo som är lik den Lo Kauppi blev. Skådespelare, regissör, dramatiker och författare. Skillnaderna mellan Lo och Lena är endast tillfälligheterna. Vad är det som avgör vem som får ett nytt liv och vem som inte får det? Lo Kauppi i samtal med mig, Kia Svetihin, om en klassresa och om nedärvda trauman. Det är en historia om den hisnande tanken på hur allting kunde ha blivit.
Jag skulle börja med att fråga, får du upp din volym lite? Jag vet bara att min...
Jag ser, vänta, jag ska tänka.
Ser alltså på din mick, mickvolymen.
Mickvolymen, vänta då, ska jag se här. Om jag lyckas med... Nu skruvar jag upp mig ganska mycket här. Nu ska vi se om det blir för mycket. Vänta.
Om du pratar.
Jag kan... Nu, hur har du mig nu?
Ja,
är det nästan,
nu,
ja, är det liksom
nu
nästan,
är det jättebra.
Nu är det bra, ja, vad bra.
Det är bra. Det är bra.
Skönt, yes.
Mm. Yes. Jag vill prata om din bok.
Ja, ja vad roligt, jag hoppas att boken, ja, jag hoppas ju att boken ska faktiskt bli översatt till finska. Tänker jag. Det vore så himla, det skulle betyda jättemycket om den fick bli översatt till finska. Både för att det är ett språk som jag har förlorat eftersom svenska staten bestämde att mina släktingar inte fick prata sitt eget språk. Med Geli så har ju, skulle det kännas väldigt, det skulle vara någon seger på något sätt om min berättelse i alla fall fick översättas på finska och ges ut i Finland faktiskt.
Dina föräldrar kommer, från, alltså är de från Tornedalen? Eller varifrån?
De är från Tornedalen och alltså Kangos som är en liten by uppe i Tornedalen. Det heter ju Sverige men det är ju Finland kan man säga. Alltså det är ju inom svenska gränsen men alla har ju alltid pratat finska. Generationer tillbaka. Min pappa kunde inte ett ord svenska första gången han gick till skolan. Och så. Och det känns som att Sverige någonstans har erkänt att de har tagit ifrån samerna deras språk. Men de har inte riktigt erkänt att de har tagit ifrån tornedalsfinnarna deras språk. För att det är ju en... alltså det handlar ju så mycket om självförtroende och vem man blir. Och man, som min mormors första språk var ju också finska. Och när man kommer som liksom piga till Stockholm och ska bryta på svenska och har fått lärt sig att sitt eget språk är inget riktigt språk. Så att de vågar aldrig prata det när någon hörde och de lärde inte sina barn det heller. För att det, de fick lära sig att det var ett rotvälska och inte riktigt språk. Så därför har ju också de svenska staten gjorde verkligen, de var effektiva. De gav jättemycket skam och började från 7 års ålder. Direkt de kom till skolan så... fick de stryka om de pratade sitt eget språk. Och det lyckades ju då svenska staten med att liksom radera bort ett helt minoritetsspråk nästan. Nu finns det ju folk som fortfarande kan meänkieli. Men det är ju väldigt många som har förlorat sin självkänsla och sitt språk.
Du pratade inte meänkieli?
Nej. När jag var liten så sa man alltid bara... Alltså, för det första så stavade jag Kauppi med C för att jag ville verka italiensk istället för finsk och... alltså det var inget populärt att vara finne i Sverige på 70-talet när jag växte upp och det kan ju också ha med att göra att de hade sån skam över sitt språk och så men det var heller ingenting man lärde sig, alltså att jag lärde mig aldrig finska utan jag, under min uppväxt så var det håll käften jävla finnjävel och sånt där sa vi till pappa och liksom, det är någon finne i telefon, det är någon jävla finne i telefon så har vi när farfar ringde och så här. Så det finns ju liksom en väldigt, jag tycker det är jättesorgligt att barn, till och med barnen är, har tagit efter liksom Sveriges rasism, till och med inom familjen. Så vi lärde oss ju aldrig någon finska. Så min mormors första språk finska, min pappas första språk finska, farmor och farfar. Men min mamma är då samma situation som mig, att hon lärde sig inte sin mammas språk. Men hela det här språkfrågan, det är ju en liten del av vad min bok handlar om. Och det är klart att man inte kan skylla på att min pappa blev alkoholist och liksom en hårt arbetande bergsprängare och så. Det hade ju inte bara med att göra att han blev ifråntagen sitt språk. Men jag tror ju att en klassresa är ju ännu svårare när man också är så handikappad i att man inte ens pratar det språket. Alltså det är klart att han pratade svenska, men det är en väldigt liksom brytning. Och han umgicks ju mest med liksom finnar. Så att det är klart att då blir ju också klassresan ännu längre. Och så är det ju för många idag som är invandrare såklart. Så att klassresa handlar ju den blir ju liksom ännu brantare när det också är språket som inte finns.
Ändå i din bok Två vita dvärgar som handlar om det parallellt Lena och Lo, så tänker jag att det ligger ganska mycket i av den här din pappas, mammas släkts nedtryckande av person. Att det liksom att, när du har gjort en klassresa dels, men alltså, tror du på det att på något sätt att det, liksom om man gör så där till ett folk så är det ju inte så konstigt att man mår dåligt.
Nej, det tar generationer. Om man tänker man tar den värsta man ser hur vita människor har behandlat svarta i världen, så jag menar 400 år av liksom förtryck efter slaveriet. Det tar ju många hundra år och det går ju inte att jämföra såklart med hur Sverige har behandlat minoriteterna, tornedalsfinnar eller samer eller så, men det går, man kan i alla fall jämföra lite med vad som händer när man tar ifrån ett folk sin identitet. Och det är också alla de här att folk har bytt namn till svenska namn och så uppe i Tornedalen. Fast om alla heter finska namn så heter de olika berg istället för Vara. Alltså de har bytt till liksom så att det är klart att det alltid har varit lågstatus. Så det ligger ju i kroppen också såklart. Att inte riktigt veta, ja, att inte ha självförtroende. Och när de frågar, var kommer ni ifrån? Sverige? Söder och Sverige, Norrland, sådär. Så det hade nog lite mer liksom min vilsenhet som tonåring att göra. Mycket också med att göra att jag kanske var extra sårbar och jag var tjej. Och allt det här med hur man ska vara smal och hur man ska se ut. Och att jag inte direkt hade någon, jag hade ingen riktig uppmuntran att plugga vidare eller så. Jag gick aldrig gymnasiet utan jag slutade efter nian. Jag gick knappt klart liksom grundskolan och så. Och sen där när jag var 19 så fick jag, man förenklar lite så, där i Två vita dvärgar så har jag gjort så att där delas mitt liv i två. Och så har jag berättat om mitt liv, hur det blev och hur det kunde ha blivit. Så. Och den ena gör klassresan och den andra blir kvar. Och Lena, som jag hette från början på riktigt, hon blir kvar i arbetarklassen. Hon är kvar med sin gamla pojkvän som också heter finst efternamn, Ala Kangas heter han, och i boken heter han bara Kangas, tror jag. Men och han dör i Los liv, så dör han som 47-åring, precis som min pappa, av sin alkoholism. Men i det här andra livet, hur det kunde ha blivit, då håller Lena ihop med honom. Resten av, hon får barn med honom och så hon är kvar med de här liksom manliga alkoholisterna. Hon jobbar som frisör tills hon inte längre kan det, för hon får eksem i händerna. Hon fortsätter knarka och till slut så hamnar hon i fängelse och blir av med sitt barn. Och någonstans så tänker jag att det låter ju så, ja, det låter så, alltså det låter som att det är en så stort hopp från att ha ett vanligt liv och gå och jobba som frisör och ha ett barn, välmående barn i 9-10-årsåldern och sen sitta plötsligt på Hinseberg. Men jag tänker att det är så små vägar, små vägval som gör att det kan bli så fel till slut. Och att man kan bli så maktlös just i arbetarklass som är missbruk. Känner jag att där är det extra sårbart för att man inte kan ta hjälp. Man kan heller inte ringa polisen för man har alltid någonting att dölja. Man blir väldigt utsatt, man har inte heller pengar. Men framförallt har man inte språket, man har inte rätta kontakterna och ringa för att få hjälp. Och
men
så,
jag tycker att i boken är ju ändå liksom Lo, som då, jag räknar ut att det är du.
Ja.
Nu kämpar du ju, att herregud, liksom sån, alltså, ja. För det första så klassresa du gör och liksom, nu är det ju, även om du har bättre tur än Lena så har du mycket otur också, tycker jag. Eller så här, det är ju tungt. Fan, så du har hållit på.
Ja, jo, men det kan jag liksom. Och jag kan ju tänka bland, är det jag själv som har varit för hård mot mig själv och så. Men jag tänker just den här känslan av när man jag kom in på, jag gick ju komvux först och sen fick jag ju massa hjälp och terapi. Och jag fick ju massa hjälp som jag är otroligt tacksam över att jag levde i det samhället där man kunde få hjälp. Så jag fick ju bra hjälp också, även om jag fick mycket konstig, dålig hjälp också. Men jag fick ju i alla fall kosta samhället pengar och jag fick faktiskt hjälp. Och jag fick gå på komvux som var jättebra lärare och sånt där. Och sen till slut när jag var 29 år så kom jag in på liksom Teaterhögskolan, alltså som var gamla förut och Kungliga Dramatiska Elevskolan, men som nu heter då, ja, eller heter Teaterhögskolan, Scenskolan. Där det liksom är 12, ja, av 1200 så är det 12 som kommer in. Och så kom jag in på den skolan och var såklart jätteglad över det. Och sen någonstans under vägen så liksom inser jag att ja, men jag går ju här egentligen inte för att jag ska få spela liksom de här, det ska aldrig handla om mig, utan jag ska gå in och niga och servera kaffe och vara piga. Så den känslan fick jag när jag hade liksom gjort praktik och varit piga och nigit och sprungit in med kaffekoppar. Och jag, det handlade inte om mig. Jag fick liksom hitta på att bakom scenen vad som hände med den här pigan och omlade med barn. För hon kom ju bara in, vände och sen gick hon ut. Liksom. Och då kände jag att jag måste ju i sådana fall, om jag ska kunna berätta min historia och min släkts historia, så måste jag skriva den själv. Den finns inte, utan jag kan inte bara vara arg på att de här liksom gubbarna, Ibsen och Tjechov och Strindberg och alla de, att de inte har skrivit min historia. För att de skriver om fröken Julie, men den här pigan som sitter och sover där, hon har inga repliker. Och så, då kände jag att jag måste börja liksom skriva själv. Jag måste berätta min egen historia. Så att det blev liksom ett uppvaknande, att de historierna fanns inte. Så, och då berättade jag min egen historia i Bergsprängardottern som exploderade, som vart då liksom en monolog. Och så, och det vart ju mitt sätt, det kanske var, det kändes som att det var kanske därför jag kom in, alltså det var hela målet med alla de här teaterskolorna och allting, att äntligen våga liksom stå för vem jag var och berätta min historia så, och bli accepterad, för att jag var ju livrädd att jag inte skulle bli förstådd, men jag blev förstådd och jag spelade runt om scener över hela Sverige och någon gång i Finland också faktiskt. Då med någon sån här textremsa och så. Men så att då, det var ju ett sätt för mig att i alla fall första liksom få bli godkänd. För att ja, kunna bli förstådd helt enkelt. Så det ledde ju till
det här någonting. Det här är liksom uppföljaren i princip?
Ja, det kan man säga. Det här är uppföljaren. För det är precis som att nu har det ju gått liksom 20 år sedan jag då blev Lo, kan man säga, i verkligheten. Eller 20, det har ju gått 30 år faktiskt nästan. 30 år har det gått, det är ju jättekonstigt. Men, och då har jag funderat mycket på, vad hände med Lena? Vad blev det med mitt andra jag? Den där som jag kunde ha varit, den kvinnan som jag ser när jag har ju varit ganska mycket på fängelser på Hinseberg och Ystad anstalt, där det sitter kvinnor som sitter på långa straff. Och intervjuat dem, för jag har gjort pjäser och så. För jag har hela tiden återvänt till den miljön på något sätt. Och då tänker jag att någonstans så kanske det är för att jag känner att jag har liksom tappat bort mig själv. Min andra del är kvar där på något sätt. Att jag har ibland fått sådär nästan läskigt att jag tänker så här: gud, är det jag som sitter här på Hinseberg? Eller är jag här och intervjuar någon? När jag kom ut från Ystad anstalt så var det en taxichaufför som skulle hämta upp mig. Då frågade han om det var muck eller permis. Och då blev jag lite såhär, nej, jag är faktiskt skådespelerska, försökte jag liksom säga då. Då kände jag mig jättelöjlig, men det har varit som att mitt undermedvetna någonstans hela tiden har dragits dit, för att jag känner någonstans att en del av mig är kvar i det. Och jag hade, det är sån liten slump att jag är där jag är idag och inte där Lena är.
Det sa allkonstnären Lo Kauppi. Hon har just kommit ut med en ny bok som delvis tar avstamp i hennes eget liv. Det var jag, Kiesvetihin, som samtalade med Lo.